Edinburgh, juni 2019. En orkester spelar God Save the Queen i en slottssal full av uppklädda människor. Längst fram sitter drottning Elisabeth. Alla har redan intagit sina platser när en man klädd i frack över del och skottskrutiga byxor skyndar sig in. Då händer plötsligt det här.
Fuck the Queen!
Han skriker F-ordet till drottningen.
Sorry everyone, sorry. Sorry mom.
Det här är starten på nya brittiska spelfilmen I Swear. Men det har också hänt i verkligheten. Filmen handlar om John Davidson, en skotsk man med Tourettes syndrom som kämpat med sina besvär sedan 1980-talet, men också gjort ett stort arbete att informera allmänheten om diagnosen som många av oss verkar veta lite för lite om. Som att den formen han har, där man svär och säger obscena saker, inte är den mest typiska. Det här är Vetenskapsradion om Tourettes syndrom. Jag heter Lena Nordlund. John Davidson är känd i Storbritannien. Det har gjorts flera dokumentärer om honom och det var för sitt arbete att sprida kunskap om Tourette som han fick den brittiska imperieordens medalj av drottningen 2019. Och han sa faktiskt F-ordet då, berättar han här själv i radio.
Yeah. This is a true story. What happens there? Very unfortunate tick.
Ett väldigt olyckligt tick kallar John Davidson sitt utrop till drottningen. Och det kan man också säga om hans tics på BAFTA-galan i år, där filmen om honom var nominerad till flera priser. Då skrek han N-ordet till två svarta skådespelare på scenen, en nyhet som for över världen. Skriverierna och kommentarerna efteråt visar att det fortfarande kan behövas mer kunskap om vad Tourettes syndrom är. Det är en neuropsykiatrisk diagnos som runt 1% av befolkningen har, men som det inte forskats lika mycket om som andra NPF-diagnoser, säger psykologen Per Andrén, forskare inom barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och som också jobbar kliniskt med barn och unga. Hans doktorsavhandling handlade om just Tourette, en av få i Sverige.
Det är ett fält som har varit lite åsidosatt kan man säga. Pratar vi just medialt så är Tourettes syndrom ganska missuppfattat. Mycket fokus ännu på det här med obscena ord och obscena gester. Och det förekommer, men det är en subtyp som kanske förekommer bland 10% av fallen och ingår inte i något diagnostiskt kriterium heller.
Nej, att ofrivilligt säga obscena saker och annat opassande är alltså inte typiskt för Tourette. Det är ett särfall som kallas koprolali och det är knappt 10% av dem med Tourettes syndrom som har det. Men vi tar det från början. För att få diagnosen Tourettes syndrom ska man haft flera sorters tics i minst ett år och de måste ha börjat innan man blivit vuxen, annars är det inte Tourette. Vi behöver nog en grundkurs om tics också från en annan psykolog, Max Sannemalm, Karolinska institutet, som doktorerar nu just om tics och tvångssyndrom och fokuserar på vuxna med Tourette.
Tics är återkommande, plötsliga, snabba och ofrivilliga ljud eller rörelser. Och det här är någonting som är vanligt hos barn främst, och de flesta som utvecklar tics får det i 4-6 års ålder. Och det är vanligt med enkla tics som det kallas, att det är rörelser som involverar vissa muskelgrupper. Det kan vara att man blinkar eller att man rycker med mungipan eller liknande. Så diagnoskriterierna för Tourettes syndrom är minst ett vokalt tics och flera motoriska eller rörelsetics då. Men man behöver ha haft tics innan 18 år för att få diagnosen Tourettes.
En som fick diagnosen när han var 10 år är Fernando Nyrén, en 36-åring från Stockholm. Det började med ganska små tics.
Jag började dra i min läpp. Jag hade så här grejer med ögonen. Och ja, mina föräldrar visste inte riktigt vad det var. Men de forskade lite och så bad de liksom om hjälp och sen fick jag diagnos.
Kommer du ihåg liksom när det började, de i klassen, i skolan reagerade eller så?
Ja, nej men alltså barn ser ju liksom allt och om barn inte vet vad det är så blir det ju så att du får reaktioner, tyvärr ibland liksom dåliga reaktioner, att man liksom blir retad och att de kanske undrar varför man gör sådär konstigt. De tror att man kanske är med flit.
Blev du retad?
Ja.
Försökte du dölja dina tics då?
Det är inte något starkt minne att jag liksom så här metodiskt försökte dölja. Däremot så tyckte jag att det var jobbigt, för det var ju något jag inte kunde sluta med. Det är inte ett val.
Var det enda, eller hade du andra tics också?
Alltså, med att jag blev äldre så bytte jag väl lite tics till och från. Det jag hade en väldigt lång period var ju ryckningar i ögat, att jag gör såhär fnös. Och just det med fnyset, det är väl det första ticset som har påverkat mig fysiskt. För tics kan till slut påverka fysiskt. Så det här fnyset, när jag har det i perioder, så gör det att jag blir snabbt täppt, jag blir snorig. Så att folk som inte vet vad det handlar om kan ju tro att man är förkyld hela tiden.
Har du haft några sådana här stora rörelser också som har varit jobbiga?
Ja, alltså det fick jag ju i äldre ålder. Så att det som är kvar, det är, ja, det här fnyset är väl kvar till och från. Men det jag har mest nu, det är så här ryckningar med axlarna, nacken, att jag behöver spänna den. Och det har ju fått med sig att jag har problem. Jag får ont i nacken, jag får ont liksom i mina axlar. Det jobbiga är att jag kan inte sluta göra det.
Men vad är det som gör att somliga får de här ticsen? Per Andrén förklarar.
Dels så är det att hjärnan skickar signaler ut till musklerna om att göra rörelser. Och då tänker man att individer som har tics har kanske en överaktivitet, där det skickas lite mer signaler än vad som behövs. Och sen så finns det olika områden i hjärnan som kallas de basala ganglierna, som är lite av en broms som ska bromsa och inhibera de här rörelserna. Att de inte riktigt funkar som det ska, inte riktigt tillräckligt starka, så då slipper igenom olika impulser som inte är viljestyrda då, utan de slipper igenom och blir till rörelser eller ljud fast individen då inte vill det helt enkelt. Men sen vad det beror på i sin tur, varför det är på det sättet. Där har man hittat ganska tydlig genetisk förklaring, att det tenderar att gå inom familjer till stor del, och man har sett i olika såna här tvillingstudier att ju närmare man är i släkt, ju högre förekomst är det, vilket visar att det är en stark genetisk faktor i det. Och framförallt bland pojkar då, det är upp till 4 gånger vanligare förekommande hos pojkar än hos flickor. Och sånt. Så att någonting har det med utvecklingen av hjärnan, och det verkar kunna ärvas. Men sen är det väldigt svårt att säga exakt vad det är och vad det beror på. Det är förmodligen många faktorer som spelar in, och även en del miljöfaktorer som också spelar in i att det utvecklas.
Och om man inte har det här själv, så kan det ju vara liksom svårt att förstå vad det är som händer. Men jag har hört så här beskrivningar att det liksom byggs upp som någonting som måste ut. Eller liksom, hur skulle du beskriva hur du tror att det känns när man får dem?
Ja, nu har inte jag tics själv, så jag vet ju inte exakt hur det känns. Jag får gå på patientbeskrivningar då. Och de allra flesta, i alla fall från en lite äldre ålder, kan beskriva det vi kallar förkänningar. Att det spänner i kroppen, eller att det kliar i kroppen, eller att det är som någon energi som ska ut. Då blir det lite sådär halvfrivilligt, att man låter tixet komma ut för att bli av med den där spänningen i kroppen. Så det är lite lurigt det där med tix. Att jag sa här tidigare att det är ofrivilligt, men det finns också någon typ av frivillig komponent i det. Vilket också är det man nyttjar sen när vi kommer till psykologisk behandling och beteendeterapi. Att man helt enkelt övar upp den förmågan att försöka stå emot, hålla emot när man känner att den här impulsen kommer.
Fernando Nyrén, som har egen erfarenhet, beskriver det så här.
Nu är det här som jag tänker så. Och min jämförelse kanske inte stämmer överens helt med andras. Men,
nej, det här är du.
Ja, om du tänker att du känner att du ska börja snysa, nysa. Man försöker liksom att hålla in i den, och det går ju oftast inte, alltså det är sällan man kan hålla in i den, och så måste den ut. Ungefär så är det med tixen, att håller jag ibland inne också, då kan det bli ännu mer spänningar tills jag gör just den här rörelsen som kroppen vill. Ibland när jag blir mer stressad, då kommer det mer tix, då kommer det fram det här behovet av att tixa.
Men nu när vi sitter här, nu har du inga tix.
Jag har fnyst flera gånger. Aha. Och jag har ryckt med axlarna. men ibland märks inte. Men det är ju också, hade jag däremot kanske haft där är mer intensivt, då hade man märkt.
Att kroppen fastnar i vissa rörelser, blinkningar, harklingar eller axelrullningar, och att det på något sätt känns skönt efteråt, det är inte så svårt för mig att förstå. Men de här mer ovanliga koprolalitixen, alltså att säga könsord och svära och annat opassande, det är mer obegripligt. Var kommer det ifrån? Det finns inga definitiva svar, men det finns några teorier, säger Max Sannemalm. En har med den överaktiva hjärnan att göra, att det skickas ut mycket impulser.
Och man också har den här sämre förmågan att bromsa eller hämma sina impulser. Och där vet vi också att människor i stort har ju massor med tankar varje dag, massor med impulser och så. Och även personer utan Tourettes har det. Ibland dyker det upp tankar som, oj vad är det här för tokig tanke, eller någon tanke som väcker obehag, eller någonting som man känner sig äcklad av att man tänker till och med kanske. Det här vill jag inte tänka på, det här vill jag trycka bort. Och när man gör det så, paradoxalt nog, så brukar de här tankarna ofta komma tillbaka med mer kraft. Så en teori är just när det kommer till, kring tics, där att personer som har mer en överaktiv hjärna med sämre förmåga att bromsa, att där så kan vissa ord eller tankar som bara ploppar upp, sippra igenom. Och det är ju också de sakerna som personen absolut inte står för. Det är inte någonting som personen tycker, utan det är ju snarare tvärtom. Och en annan teori handlar om att sådana här emotionellt laddade ord är ofta mer lättillgängliga och automatiserade hos oss människor. Jag tänker exempelvis om jag skulle slå tån i ett bord, så kanske att man skriker någon svordom eller att det liksom kom fram något könsord eller liknande. Och det känns nästan ofrivilligt, det bara dyker upp. På lite samma sätt kan det vara med tics också, att det bara händer. Det är ingenting som man liksom aktivt menar.
Och John Davidson, som vi hörde om i början, har alltså bland annat just sådana tics. Det han absolut inte bör säga är det som poppar ur honom. Det har naturligtvis ställt till det genom åren, inte bara på BAFTA-galor och högtidliga sammankomster med drottningen. Att kalla unga tjejer för könsord, poliser för grisar eller ha en arm som far ut som det verkar som han slår till någon har gjort att han själv har blivit nedslagen, hamnat i arresten och en hel del annat under uppväxten i det lilla skotska samhället där kunskapen om Tourette verkar vara nästan obefintlig på 80- och 90-talet. Men också nu, efter BAFTA-galan, uppstod det en diskussion om han hade menat de rasistiska orden som slapp ur honom eller inte. Något som John Davidson har förnekat i ett uttalande och är förkrossad över att det finns folk som tror. Per Andrén.
Jag tror inte man ska lägga så mycket valör i vad det är han säger, utan mer förstå det som i sammanhanget att det är tics och att det är ofrivilligt, det är ryckningar, det är ljud som förekommer, och att för honom råkar det vara just den här. Jag har inte sett den här filmen då, men jag såg ju en dokumentär om honom, och då såg jag honom gå på affärer och sa de här orden som du sa då. Men jag såg ju också att han hade ryckningar i ansiktet och nacken, och han gjorde andra tics samtidigt. Så att det var inte bara de här orden som ryckte ur sitt sammanhang, utan man såg ju att han hade ju besvär med både motoriska och vokala tics av olika typer då.
Men har du också träffat patienter som har sådana här vokala tics som verkligen ställer till det för dem?
Ja, det har vi träffat i våra både klinisk verksamhet och i våra forskningsstudier som vi haft, absolut. Så det förekommer även här, så är det. Då kan man undra, varför blir det just de orden? Men det förekommer ju också liknande tics med icke-värderade ord också. Så att det är väl just att när det väl blir de här orden så blir det sån uppmärksamhet kring det. Sådär. Så att det verkar som det finns i de fallen också någon kanske typ av tankekomponent med det där också, att när det absolut är något man inte får säga så är det en extra svårt att hålla emot.
Ticsen brukar alltså visa sig i barndomen för att sen bli mer besvärliga i tonåren. Sen brukar de avta och ibland försvinna helt hos vuxna. Det finns ingen bot som helt tar bort dem, men det finns sätt att lindra. Det viktigaste är att förstå mer om diagnosen, säger Per Andrén.
Vad diagnosen är, vad tics är för någonting och vad det innebär, hur det naturliga förloppet ser ut också, att omgivningen gärna inte ska uppmärksamma ticsen i onödan, inte hålla på och tjata om att man ska sluta med och så vidare, att det kan snarare ha negativ effekt. Men i det fall när inte när informationen är tillräcklig så rekommenderas det då som första handsbehandling. Då. Ja, till de flesta fallen så är det en psykologisk behandling av typen beteendeterapi. Då.
Det finns några olika beteendeterapier. Den vanligaste är att man hittar någon sorts motrörelse eller mothandling som man kan göra redan vid förkänningen och som dämpar tixet. Både Per Andrén och Max Sannemalm forskar om olika internetmetoder för beteendeterapi så att de ska vara lättare att komma åt var man än bor. Det finns också mediciner från början till annat men som också har visat sig lindra tics. Men där kan det vara problem med biverkningar. Och så forskas det på andra metoder. På senare år bland annat ett armband som stimulerar en viss nerv i armen som verkar hjälpa en del.
Men tyvärr finns det ingen behandling idag som helt kan ta bort ticsen eller bota det här på något sätt.
För länge sedan läste jag i en bok av kände neurologen Oliver Sacks om vitsiga ryckiga Ray, eller Witty Ticky Ray, en person med grav Tourette som ställde till det för honom, men som också var en lysande jazztrummis. När han fick medicin mot sina tics försvann också hans förmåga till de snabba, fantasifulla trumsolorna. Och det här var ju för länge sedan så det kan ju ha hängt på de starka medicinerna. Men den här historien fastnade och jag tänkte på den 2014 när USA överraskade stort i fotbolls-VM. Jag vet inte om ni minns deras duktiga målvakt Tim Howard som också hade Tourette's. Han trodde själv att den hjälpte honom till koncentration och snabba impulser. Så kan det ligga något i det, frågar jag de båda psykologerna. Ja, det är nog i så fall inte tixen i sig som hjälper, säger Max Sannemalm. Men kanske snabbare impulser i hjärnan och mindre aktivt bromssystem.
Det tänker jag absolut kan stämma, för att man har en hjärna ofta då som är mer överaktiv. Speciellt rörelsecentret av hjärnan skickas mycket mer signaler. Man har sämre förmåga att hämma och bromsa de här signalerna. Och att det kan ju också vara i andra områden i livet än just att bara tixa.
Och Per Andrén minns hur Tim Howard beskrev tixen under fotbollsmatcherna.
Hur han hade tix när bollen var långt borta och sen när bollen närmade sig var han väldigt koncentrerad. Då blev det inga tix. Och det är klart det finns många exempel på, tycker jag, på mediala personer som har Tourette-syndrom och har kreativa yrken, musiker och... Men om det kan ju också vara att det finns en vanlig samsjuklighet i den här gruppen. Vi har en samsjuklighet med ADHD till 50% ungefär och där är en grupp som ofta kan vara överrepresenterad i kreativa yrken jämfört med att sitta still på ett kontor till exempel. Det är svårt att säga vad som är vad, men det förekommer ju absolut. Patienter får beskriva sina egna upplevelser, så är det många som också beskriver de positiva sidorna av att ha Tourette.
Ja, 90% av dem med Tourette syndrom har också någon annan diagnos. Och vanligast är ADHD hos nästan hälften. Fernando Nyrén har både ADHD och Asperger utöver sin Tourette. Och han har inte upplevt de här positiva sidorna.
För mig i alla fall så har inte Tourette så här gett mig någon superkraft eller gett mig någon liksom så här fördel. Det är något man lär sig leva med.
Finns det någonting som andra tänker som du är trött på att svara på frågor på eller som du tänker, åh?
Ja, men oftast när man berättar för någon att man har tics så är det väl oftast den här bilden att det handlar om det här med svordomar, det handlar om fula ord, det handlar om fula gestikuleringar. Och det är ju som sagt bara mindre än 10%. De är också viktiga, men... Vi andra som har de här andra grejerna, vi blir inte hörda, vi blir inte heller sedda, utan de har tror att det är något annat. Och jag tänker att det kan ju vara bra, kunskap är alltid bra, tänker jag.
Säger Fernando Nyrén som utöver sitt heltidsjobb på en skola också jobbar som gruppledare i Attention Stockholm. En intresseförening för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.